vad det har för betydelse i våra liv. Så nu bara tackar och prisar dig, Herre Jesus, för att du är med alla mina vänner här. Att du är med mig, Herre Jesus, som ska tala om det här. Som ska försöka berätta den här historien så sant som möjligt. Utifrån ditt ord i Bibeln, Herre, i Jesu namn. Amen. I morse, när jag hade lagt den sista handen på det jag tänkte säga idag, så tittar jag på TV4. Och påsken är ju den enda dagen egentligen, dagarna egentligen, då media på något sätt lyfter den kristna tron. Då börjar de med satt någon expert där, någon sån här grupp där, någon sån här förståsigpåare där, som satt och talade om Notre Dame-kyrkan. Varför Frankrike hade rest sig upp och ville rädda sin kyrka. Och då sitter de här förståsigpåarna och säger så här: ja, men vi kan jämföra Notre Dame-kyrkan med Arktis på något sätt. Att det är ett värde, det är ett materiellt värde som försvinner. Vi kan också tycka att det är ju bara en byggnad som någon vill rädda. Men de nämnde aldrig under det här samtalet att Frankrike samlas kring sin kyrka för att tron är viktig för dem. Sverige och svenskarna har så svårt att förstå det kristna värdet, att det har betydelse i människors liv. Utan det vart mer det materiella värdet som de förståsigpåarna sa att fransmännen hade samlats kring sin kyrka. Och det var miljardärer som hade skänkt pengar. Det var för att rädda det materiella värdet. Ungefär som att aktivister samlar in pengar för att rädda Arktisisen. Det gjorde mig så ont i hjärtat att vi i Sverige låter det här få komma fram utan ens att det kristna värdet nämns. Utan ens att vi får höra en förståsigpåare säga: nej, men det finns människor som tron är viktig för. Sen var det nyhetssändning och så var det då nästa grej. Då var det ju liksom, jaha, då skulle ju någon popprofessor utreda varför kristen musik håller på att slå sig in på alla världslistor. Att kristen musik skulle liksom, att det hade liksom fått sånt genomslag i världen och även i Sverige. Så började de prata om Hillsong. Och så sen jämför de Hillsong, den är popprofessorn då. Han jämför Hillsong med en rockkonsert. Att när Hillsong står och prisar Gud och sträcker händerna mot skyarna för att de vill ha en tro, då säger den professorn, då hamnar de här människorna i extas ungefär som de är på en rockkonsert. Och så fortsätter de att håna Justin Bieber och kallar honom Justin Bibel. Aldrig nämns det här ordet att kristen tro, att en tro på en Gud är viktig för människor. Så därför den här påsken så ska vi påminna oss själva om vad Jesus gjorde. Och vi ska följa med honom på vandringen mot korset. Och vi ska förstå genom några olika saker i den här vandringen vem Jesus är och vad han egentligen betyder för världen. Och vi ska göra det utifrån Johannes evangeliet kapitel 19. Och vi ska läsa lite i taget här. Och vi kommer in här i berättelsen när Jesus har varit inför Pilatus. Och Pilatus har liksom gjort det han kan egentligen för att Jesus ska bli frikänd. Han har till och med liksom ställt upp en våldtäktsman och en rövare bredvid honom och sagt att ni får välja vem jag ska frige. För Pilatus kände att han vill inte vara den som satte domen på Jesus. Men folket väljer Barabbas. Och Barabbas friges. Och så går vi in i berättelsen. Och då läser vi först de 16 första verserna. Då tog Pilatus Jesus och lät tisla honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: var hälsad, judarnas konung. Och det slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sade till dem: se, jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner något brottsligt i honom. Jesus kom då ut klädd i törnekronan och purpurmantel, och Pilatus sade till dem: se människan. När översteprästerna och deras tjänare fick se honom skrek de: korsfäst, korsfäst. Pilatus sade då till dem: ta ni och korsfäst honom, jag finner inte honom skyldig. Judarna svarade: vi har en lag. Enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig själv till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt. Han gick tillbaka in i praetoriet och sa det till Jesus: varifrån är du? Men Jesus gav honom ingen svar. Pilatus sa det till honom: svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: du skulle inte ha någon makt om mig om du inte fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Från det ögonblicket försökte Pilatus frige honom, men judarna skrek: friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till konung och sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet på den plats som kallades Litostraton, på hebreiska Gabata, och det var påskens tillredelsedag. Jag ska vända bladet. Omkring sjätte timmen. Pilatus sa det till judarna: här ser ni er konung. De skrek: bort med honom, bort, korsfäst honom. Pilatus frågade: ska jag korsfästa er konung? Och översteprästerna svarade: vi har ingen annan konung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Jesus är i en situation där han vet vad hans uppdrag är. Han, tror jag, är nog den lugnaste i den här situationen. Vi har Pilatus som kämpar egentligen, för han vill inte vara den som har ansvaret för att ha döda Jesus. Han vill inte vara den som slår klubban i bordet och säger att korsfäst honom. Och folket runt omkring, de är uppbyggda av en hätsk stämning. De har liksom bestämt sig. De har fått höra att det här är en falsk kung. Det är någon som inte ska finnas till. Vi ska korsfästa honom. Och det är en pöbel runt honom. Och soldaterna som vaktar honom tar chansen att börja misshandla honom. De slår honom säkert. De sparkar honom säkert. De spottar på honom. Och de hånar honom. De sätter på honom en purpurröd mantel som är den kejserliga färgen. Och de sätter på honom en krona av törne. En krona som är vass. En krona som smärtar. En krona som gör att blodet börjar rinna ner för Jesu ansikte. Men Jesus är lugn. Jesus vet att det här är hans uppdrag. Pilatus, han kämpar. Jag vill inte vara den som fäller bilen i backen. Jag tvår mina händer. Jag vill inte. Jesus sitter på marken. Kronan är fäst på hans huvud. Den smärtar. Taggarna går in. Och vet ni varför kronan sitter där? Kronan får idag symbolisera att han tog kronan på sitt huvud för att han ville befria människor från deras tankar. Han ville befria människor från deras sätt att tänka om sig själv. Han ville befria sig människor från deras besatthet. Ni vet, idag i världen så är det många människor som är besatta av olika orena, ofriska tankar som leder till att människor mår dåligt psykiskt, som leder till att människor gör sig själv illa, som leder till att människor tar livet av sig, som leder till att människor trasas sönder. Men Jesus tar törnekronan på sitt huvud. Han tar den smärtan. Han tar den kampen för att du och jag ska kunna bli befriade från de tankar som smärtar oss, som gör ont i oss, som vi behöver för att bli befriade från, för att vi ska kunna få vara i full frihet, som vi behöver bli befriade från för att vi ska kunna få må bra. Jesus och törnekronan. En Gud som tar smärtan för oss. Han klagar inte. För han vet att det här är hans uppdrag. Det här är han som ska göra det. Och vi får tacka Jesus för att han tog den där kronan. För jag vill inte leva med den. Du vill inte leva med den. Du vill inte ha tankar. Du vill inte ha ångest. Du vill inte ha saker i ditt liv som gör att din hjärna blöder. Att du liksom släpper ifrån dig en massa saker. Men du vet att det behöver inte du. För Jesus tog den där vassa kronan för dig, min vän. Han tog den där vassa kronan för mig. Han lät sig bli slagen. Han lät sig bli pinad. Han lät sig bli totalt förnedrad och hånad. För att vi ska få bli fria. För att vi ska få vara de vi är menade till att vara. Det är sorgligt. Om man blundar och tänker sig den situationen, så kan det smärta och göra ont i hjärtat. Att den Jesus jag älskar och den Jesus jag tror på, att han får bli behandlad på det sättet. Men det var för dig. Han gjorde det. Vi fortsätter. De tog Jesus med sig. Och han bar själv sitt kors på väg ut till en plats som kallades huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod det: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överste präster till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig att vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit har jag skrivit. Jesus spikas upp på ett kors. Men före han spikas upp på det här korset så får han den stora förmånen att bära sitt eget kors. Efter gatan i Jerusalem. Han bär det så länge han orkar. Till slut så är det en som heter Simon som hjälper honom att bära korset. För han orkar inte. Och det är inte så konstigt om man tänker på det som har hänt innan. När han har blivit slagen, misshandlad, törnekronan. Men han bär korset. Och vet ni varför han bär korset efter Via Dolorosa? För han bär korset för oss. Människor bär på mycket saker idag. Både kristna och inte kristna. Så bär vi på sorg. Vi bär på smärta. Vi bär på ångest. Vi bär på ensamhet. Och ibland så blir oket så tungt för en människa att människan dukar under. Jag ser det många gånger i LP-arbetet när man möter människor, hur de kämpar och kämpar och bär sina ok och bär sig det de kämpar med. De bär ångesten, de bär skulden, de bär skammen, men de förstår inte att Jesus bar korset. Han bar korset fram till Golgata nästan för att du och för att jag och för att alla våra vänner där ute skulle kunna bli fri från det de bär på. För friheten finns i Jesus Kristus, och han bär korset för att befria alla människor det de bär på. För att vi ska kunna komma ut i full frihet. För att vi ska kunna vara de vi menade till att vara och de som Gud ser i oss. Därför bär han korset upp efter gatan. Runt omkring så står människorna och skriker: döda honom, korsfäst honom. Det finns en man som heter Simon som säger: jag tar korset och bär det. Men han var nog ganska unik i det sammanhanget. För stämningen var så hätsk. Stämningen var nog så jobbig. Så kommer han. Och så blir han uppspikad. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar. En åt varje soldat. Och så livkläderna tog det. Men den var utan sömmar. Vävd i ett enda stycke. Uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra: vi ska inte skära sönder, utan vi ska kasta lott om vem som ska få den. Till skriften måste uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min kläda. Så gjorde nu också soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor, hans syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria från Magdalena. När Jesus såg sin mor bredvid henne och bredvid henne den lärjungen som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sa det därför att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Det stod där ett kärl fullt med ättikvin, och det fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isotopskälk och förde till det hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Jesus spikas upp i händer och i fötter och ställs upp på Golgata tillsammans med två rövare. Två stycken som var skyldiga. Där mitt emellan dem hänger Jesus. Och ni vet, vänner, hur bundna är människor idag. Vi är bundna till pengar. Många är bundna vid porr. Många är bundna i självskadebeteenden. Det finns så många saker som vi är bundna i. Det finns så många människor som är uppspikat på ett kors i den här världen. Som de inte kan ta sig ifrån. Som de inte kommer loss ifrån. För att de sitter fast. De är så bundna så att de sitter så fast. Tänk om vi. Tänk om jag. Tänk om du. Kunde säga: ja, men vet du, Jesus spikades upp på ett kors. Han tog din bindning. Det som du är bunden i just nu, min vän, det har redan Jesus tagit, så du är fri. Du behöver bara förstå att han gjorde det för din skull. Du behöver bara förstå att den smärtan Jesus hade i sig, det gjorde han för dig. De såren han fick i sina händer, de såren han fick i sina fötter, det gjorde han för dig, min vän, för att du inte ska behöva vara bunden i porren, för att du inte ska behöva vara bunden i ditt självskadebeteende. För Jesus gjorde det för oss. Han gjorde det för oss. Han gjorde det för den här världen. Han gjorde det för mig, han gjorde det för dig. Han gjorde det för Kalle, Olle. Han gjorde det för dem nere i Tanzania. Han gjorde det för dem i Israel. Han gjorde det för dem, han gjorde det för dem överallt. För hela världen gjorde han det. Men det smärtar också att veta att de behandlar min Gud på det sättet. Men jag vet också, hade inte han blivit uppspikad på ett kors, så hade inte jag levat. För jag var så bunden i en massa saker. Och när jag fick ta emot Jesus i mitt liv, när jag förstod att han spikades upp för mig, grät jag av lycka. Och för första gången på många, många år kände jag mig fri. Han hänger på korset. Han för en dialog med sin mamma. Och man kan ju förstå att mamman är upprörd. För hon ser sin son hänga på ett kors. Med en törnekrona. Med massor av människor som bara spyr ut sitt hat mot honom. Så har vi den här ättiksvampen med surt vin. De ska liksom håna honom en gång till. De ska liksom smäka honom en gång till. I det sista ögonblicket så ska de liksom ge honom någonting som han ska kanske må ännu sämre. Han ska grimasera. Han ska liksom visa att nu är det nog. Plågan är nog. Så någon sätter upp en svamp på en pinne och doppar i surt vin. Och alla vet väl hur ättika smakar, hur illa det är. Så sticker de det till Jesu mun. Och så låter de han smaka på det sura vinet. Bara för att tala om att du är ingen konung. Du är ingen herre. Du är bara en människa som vi har valt att avrätta och fördera. Men vet ni, Jesus tar det här sura vinet för alla människor i hela världen som är bundna i droger och alkohol. Vet ni det? Vet ni att väckelsen i USA bland människor med droger och alkohol är så stor så det är så ofattbart. Människor som kommer till tro får bli fria från droger och alkohol och får gå ut i tjänst. Vet ni om att i Ryssland, när nästan varenda pastor som jobbar i pingströrelsen är gamla missbrukare som har blivit fria. Nu märker ni att jag kom igång, för nu börjar vi närma oss mitt ämne här, det jag brinner för. Så han tog det sura vinet med glädje. För han visste att det skulle befria Peppe. Han visste att det skulle befria Nina. Han visste att det skulle befria tjejerna här. Från deras begär och behag efter droger. Han gjorde det för oss. Och tack Jesus, säger jag bara. För att du gör detta. För att du gjorde det. Jesus, för att du tog det sura vinet. För du kunde ha vänt bort ansiktet, du kunde ha stängt munnen, men du tog det, Jesus, för du visste att världen behövde det. För du visste att en dag skulle det finnas en tid då människor var bunden i droger, alkohol, piller för att kunna må bra. Efter att han har tagit det här sura vinet så säger han: det är fullbordat. Och så dör Jesus dör. Och det är inte så konstigt med allt de har utsatt honom för under några dagar. Och aldrig kan vi läsa i berättelsen att han en enda gång under de här dagarna klagar och säger: jag vill inte mer. Jag ger upp. Han tar sak på sak, smädelse, smärta, misshandel, våld, spikar, surt vin. Med ett enda mål, att få säga till världen: det är fullbordat. Det är fullbordat. Det är klart. Jag har gjort det. fortsätter och läser de sista verserna. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten. Det var nämligen en stor sabbatsdag. Bad Pilatus om att han skulle korsfäst, att det korsfästas ben skulle krossas och kropparna skulle föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom, först den ene och sedan den andra. När det därefter kom till Jesus såg han att han redan var död, krossade inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. För den som hade sett detta har vittnat för att ni också ska tro och att hans vittnesbörd är sant. Ty han vet att han talar sanning, till detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben krossas på honom. Ett annat skriftställe säger det. Det ska se upp till honom som det har genomborrat. Vet ni, inte ens efter, nu när de har gjort detta klart, när Jesus är död, judarnas konung Jesus har de uttagit livet av. Men de är inte nöjda här liksom. De ska liksom ytterligare en gång smäda honom. De ska ytterligare en gång trasa sönder någonting. Så det är någon som lyfter ett spjut och kör in i sidan på Jesus. För att verkligen förnedra Jesus och förnedra den döda kroppen. Och vet ni vad det får symbolisera? Det får symbolisera det våld som är i samhället idag. Alla barn som blir misshandlade, alla barn som blir våldtagna, alla krig, alla vapen, allt skjutande, allt dödande, alla människor som bara blir oskyldigt slaktade och mördade. Jesus tar spjutet. Han låter sin kropp skändas för att alla som någonsin har blivit utsatt för ett våldsbrott, våldtäkt, misshandel, krig, våld, för att även de ska få ta del av det här stora undret som Jesus gör. Ty Jesus älskade världen. Jesus älskade dig. Jesus älskade mig. Och hans uppdrag var kristallklart. Han skulle dö på korset för dig och för mig. Han skulle göra det för alla saker som den här världen inte klarar av att hantera. Och med tanke på det jag började med den morgonen om det här tv-programmen, så är det verkligen en fallen värld vi lever i. Det finns så mycket synd, det finns så mycket begär, det finns så mycket ondska, det finns så mycket hemskheter och det finns så mycket söndertrasande i den här världen idag. Och särskilt i det här landet skulle jag vilja säga. Så vi behöver verkligen förstå det här vad Jesus gjorde. Vi behöver verkligen se det här korset som en befriande kraft. Vi behöver se att korset gäller för det här landet. Det här korset gäller för mig. Och allt han fick utstå är att han betalar priset för mig. Han betalar priset för mina misslyckanden. Han betalar priset för min synd. Han betalar priset för varenda gång jag har slagit människor på käften. Han betalar priset för varenda människa jag har stulit pengar av. Han betalar priset för varenda drog jag har sålt till andra människor. Han betalar priset för varenda drog jag har stoppat in i min egen kropp. Han betalar priset för varenda bundenhet som finns i världen där människor är bundna vid. Han betalar det priset genom att låta sig uppspikad. Han betalar priset för människors tankar. När törnekronan kom på så räddade han världen. Han räddade världen genom att ta kronan så att man ska kunna bli fri från sina tankar. Och vet ni, det tror jag är ett av de största problemet idag. Våra tankar. Våra negativa tankar om oss själva. Våra negativa tankar om vår omgivning. Och vårt eget värde och vår egen självkänsla. Att vi tittar på oss själva i spegeln och tänker, nej, jag är inte värd någonting, vet du. Jag är tjock. Jag är gammal. Skrynklig. Jag är ful. Jag duger inte till som kvinna. Jag duger inte till som människa. Det är ingen som vill ha mig i mitt arbete. Det är ingen som tycker jag gör något bra. Men du vet, Jesus tog det för dig, min vän. Han tog det när han satte på sig törnekronan. Han lät dina smärtsamma tankar grinna ut över hans ansikte genom att han lät sitt blod rinna för dig. Jesus älskar oss. Och hans enda uppdrag var att befria oss. Och hans enda uppdrag idag, det är att befria. Men vet ni vad? Vi måste låta honom göra det. För Jesus går inte in och befriar utan att vi själv vill det. Vi måste våga sträcka våra händer emot honom. En sån här dag, långfredagen 2019, då vi har fått höra historien och vi har fått vara med på Jesus sista dagar och den resan, då vi förstår vad han har gjort och hur tungt han har haft det, och målet med att han har gjort så är för att befria oss. Så måste vi idag våga sträcka våra händer mot honom och säga: Jesus, jag förstår att du har gjort det här för mig. Och så måste vi be. Snälla Jesus, ta bort det jag kämpar med i mitt liv. Och vet du, om det är en törnekrona du har runt ditt huvud som beslår dig med tankar som inte är friska. Med tankar om dig själv och ditt eget värde. Så har du hört att Jesus tog det. För han tog kronan. Bär du på sorg, på smärta, på ångest, på oro. Så vet du att Jesus bar korset. Han bar korset. För att du skulle kunna bli fri från det du bär på. Och vet du, när han varit uppspikad på korset så spikar de fast han för det du är bunden för i ditt liv. Det som binder dig så att inte du kan komma ut i full frihet. Om det nu är porrsurfning eller vad det nu kan vara, vad du kämpar med i ditt liv, så det som binder dig fast för att inte komma ut i full frihet tillsammans med Jesus, så vet du, har du fått höra här att han spikades fast på ett kors för att du skulle kunna komma ut i full frihet. Finns du här som kämpar med missbruk av något slag, och då behöver det inte vara bara droger. Det finns sexualmissbruk, det finns drogmissbruk, alkoholmissbruk, missbruk av pengar, missbruk av många saker. Så vet att Jesus tog det sura vinet. Han sög på den här tussen med det sura vinet för att du idag ska kunna bli fri. Och finns du här som är våldsutsatt? Eller finns du här som har gjort en annan människa illa? Så vet du att spjutet kördes in i hans sida för att du ska komma ut i frihet och få förlåtelse. För han tog spjutet. Josef från Arimatea, som var en av Jesu lärjungar i hemlighet av rädsla för judarna, bad efter Pilatus att ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick därför och tog hans kropp, och även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 100 pund. Det tog Jesu kropp och lindade med linnebindlar tillsammans med välluktande salvor. Enligt begravningsseden bland judarna. In till den plats där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård, och i trädgården fanns en ny grav som ingen hade blivit lagd i. I den lade Jesus, eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven låg nära. Här är vändningen, vänner. Här börjar det. De tar ner Jesus. De tar ner den här sargade kroppen. Och för första gången sedan han blir gripen så blir han behandlad väl. De som står honom nära och de som har Jesus kär, de börjar behandla honom väl. De smörjer in honom i myrra. De lägger honom i lindrar. Och vet ni, min hälsning till dig, vet du vad det är? Du måste behandla Jesus väl i ditt liv. Du som är frälst och troende, som har förstått vad han har gjort, måste också behandla Jesus väl. Och på det sättet du behandlar Jesus väl, det är att låta honom göra det han vill med dig i ditt liv. För så länge han får vara en central gestalt i ditt liv, att han får finnas i ditt hjärta, så då har du också omsorg för den levande guden, liksom mycket han har omsorg för dig. För det är i relationen med, tillsammans med Jesus, det är då vi får behålla vår frihet. Det är då vi får leva i förlåtelse. Så min vän, finns du här idag? Troende eller icke troende, så finns det möjlighet för dig att få bli fri. Fri från det som sargar dig. Fri från det som binder dig. Fri från smärta. Vi skulle behöva lite lovsång här nu, tycker jag. Vi kan väl ställa upp, så tycker jag. Jesus är här. För vi vet hur det här slutar. Och den berättelsen ska vi få ta del av på söndag. Men just nu, den här fredagen, så får vi minnas vad han gjorde på Golgata för dig och för mig. Vi får reflektera en stund inför Jesus. Om vi har något i våra liv som vi behöver släppa. Och vi ska ha det där till vänster, va? Ska vi ha en bönestund med förbedjare. Där vi ska få lägga händerna på varann. Och be för det som binder dig. För det här är dagen, min vän. Det här är dagen då du ska komma ut i full frihet. Det här är dagen då Jesus ska lägga sina sårmärkta händer på dig och säga: du är fri. Du är fri. För jag tog det. Jag tog alltihop. Jag bär det åt dig. Det här är dagen då du ska ta steget ut i full frihet. Jag tackar Jesus för att du är här just nu, Herre Jesus. Jag tackar Jesus för att du gjorde detta hemska men ändå så fantastiska offer. Du lät din egen kropp sargas. Du lät törnekronan sättas på ditt huvud. Du lät spikarna gå genom dina händer, Herre Jesus. Du drack av det sura vinet. Och du lät din kropp skändas. För den här världen. För den här församlingen. För mig. För mig, Jesus. Så jag bara tackar dig, Herre Jesus, nu för att du möter med var och en här inne i den här stunden. Att var och en får lämna det de bär på, det de kämpar med, det som binder dem. Att de får lämna det hos dig idag, Jesus. Tack Jesus för ditt offer. I Jesu namn. Amen.